Visst blev ni lite sugna på husförhör, eller hur? Att jag kommer hem, eller Gustav, eller Johanna, eller någon. Och ställer lite frågor och funderar. Frågar liksom, har ni koll? Vet ni hur det hänger ihop? Alltså Linas husförhör, det går ju inte till historien för tjejen som hade stenkoll. Det är ju väldigt komiskt. Och de sitter ju där och hon rör ihop det och det allra grövsta. Och de sitter där runt omkring och Emils mamma, hon skäms och folk, de skrattar givetvis. För det här är ju komiskt. Men man kan ju också tänka sig, alltså vad tänker Gud vid det där förhöret? Skrattar han också åt Lina? Eller vad tänker han? Så hur mycket koll måste man ha för att kalla sig Jesu lärjunge eller kalla sig kristen? Alltså vilken nivå ligger det på? Var går gränsen? Vad går gränsen mellan godkänt och icke godkänt? Alltså hur mycket fel kan man ha och ändå kalla sig Guds barn? Det är en väldigt spännande fråga utifrån det här husförhöret, tänker jag. Syftet med den här gudstjänsten formulerade vi när vi planerade den. Och då sa jag så här. Idag så vill jag att den som kommer hit till gudstjänsten och tänker, jag har nog ganska bra koll på det här med tron på Jesus, att den personen ska få gå härifrån lite mer ödmjuk inför Guds storhet och livets komplexitet. Så tänker jag. Alltså om du anser att tron och Bibeln alltid förser oss med enkla svar, så vill jag att du går härifrån hem lite mer förundrad, med lite större tro. Och så vill jag också att den av oss som kom hit och tänkte, jag har verkligen ingen koll på det här med kristen tro. Jag undrar om jag egentligen kan kalla mig kristen. För jag har så liten koll. Och tänker att en sån person ska gå härifrån med lite rakare rygg och ett större förtroende för att Gud har kontroll. Alltså den som har svårt att i tron och i Bibeln se de där tydliga svaren och enkla svaren på de frågor som livet ställer oss. För så är det, vi ställs inför mycket frågor. En sån person ska också gå härifrån, tänker jag, lite mer förundrad. Med lite större tro. Alltså det spannet och den spänningen, tänker jag, ryms i den här gudstjänsten. Det är i alla fall så vi har tänkt. Jag vet inte om du någon gång har funderat på, hur går det till när en människa kommer till tro? Alltså hur ser en sån väg ut? Vad är det som avgör? Hur ser processen ut för att en tro ska födas i en människas liv? Alltså vilka händelser är avgörande och vilka händelser påverkar? Vad händer rent tankemässigt i hur vi, vad vi kommer fram till, vad vi resonerar oss fram till? Alltså vilken information, vilken kunskap, vilken intellektuell bearbetning krävs för att en människa ska komma till tro eller att tron ska födas i den människan. Alltså vad och hur mycket behöver man förstå och ha koll på? Det är en fråga man kan ställa sig. Och det är ju jättesvårt att ge en heltäckande bild som gäller alla, tänker jag. Därför att varje människas väg till tro är unik. Gud arbetar med oss på olika sätt. Men försök besvara den frågan bara utifrån ditt eget liv. Alltså hur såg processen ut om du har kommit till en tro? Eller hur ser processen ut om du ännu inte har kommit till en tro? Alltså hur kom det sig att du blev en kristen om du är det? Alltså vilka frågor och vilka svar ledde dig till det, till den punkten, till det steget? Och om du ännu inte är kristen, så tänker jag, hur kommer det sig att du inte blir det? Alltså vilka frågor och vilka svar utgör hinder för tron i ditt liv? Den spänningen, tänker jag, vi befinner oss i. Alltså jag tror att den, och jag går utgå mycket från mig själv, alltså i min egen väg till tro, så märker jag att det är kanske inte främst de logiska och rationella resonemangen som har fört mig till tro. Absolut har de funnits med, men det kanske inte är det som har varit det grundläggande i min väg till tro på Jesus. Det finns med, men det finns andra saker som väger tyngre i den processen. Jag vet inte om fler känner igen sig i den beskrivningen. Alltså tron på Jesus lärjungaskap består inte att jag uppnår en viss nivå, 80% rätt, och så på något sätt kliver jag över och kvalificerar mig till att bli Jesu lärjung och kalla mig kristen. Alltså jag tänker så här att följa kommer före förståelse. Att följa kommer före förståelse. Och det ser vi när Jesus kallar lärjungar, så gör han det bland annat med de här orden i Johannes 1. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa: där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sa: följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Alltså visst skulle Jesus kunna besvara den frågan med någon sorts adress. Jag bor där och där. Och i frågan så låg väl kanske inte främst adressen, utan de frågade om hans identitet. Var kommer du ifrån? Vem är du? Men det är ändå Jesus svar som är intressant. Följ med och se. Han börjar inte med att ge dem information och förklara, utan han inbjuder dem till att följa med och se. Följa kommer före förståelsen. Och liknande vid den sista måltiden så säger ju inte Jesus: tag och förstå. Utan han säger: tag och ät. Följ mig, och så kommer förståelsen sen. Och man kan ju undra, vilken plats har då egentligen förståelsen och kunskapen i tron på Jesus? Alltså, ska vi bara ständigt göra som Luther sa? Det är någon som vet vad Luther sa när han stötte på sånt som han inte förstod. Då sa han att jag lyfter på hatten och så går jag vidare, va? Alltså jag fäster inte så stor uppmärksamhet vid det, utan det får vara så. Är det så att reflektion och ökande förståelse och kunskapsinhämtning bara egentligen är slöseri med tid när det kommer till tron? Och att det kanske till och med gör oss mindre benägna att följa? Att det dämpar vår hängivenhet, att det krymper tron ju mer vi försöker på något sätt utreda och förstå och fundera? Nej, men så är det väl inte riktigt. För drar vi det till sin spets, att vi inte tänker någonting, inte funderar, inte försöker förstå, ja, men då hamnar vi i det som vi kan kalla blind lydnad. Alltså vi kastar ut hjärnan och så vill säga att det handlar bara om hjärta och känsla och upplevelse. Det är det enda. Man behöver inte reflektera och fundera och förstå. För hur var det Jesus sa när det kom till tron? Vad är viktigast i tron? Matteus 22, då säger Jesus så här. Han svarade honom: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Alltså tron på Jesus är ju spänningen mellan dessa tre. Hjärta, själ och förstånd. De hänger ihop. Men frågan är vad som kommer först och hur processen ser ut i våra liv. Alltså jag gillar att leka med ord, och jag har formulerat det så här. Det skulle kunna vara någon sorts sammanfattning av den här predikan. Eller frågeställning i alla fall. Att följa för att förstå, eller att förstå för att följa. Det är frågan. Vad kommer först? Hur ser processen ut? Hänger ni med på den, eller? Alltså det är inte antingen eller. Det är inte den frågeställningen jag ställer. Men jag vill bara på något sätt belysa spänningen. Alltså de första lärjungarnas väg började med att följa. Och det ledde till en ökad förståelse. Det började inte med att de förstod allt. Och sen kom de fram till någon sorts insikt att nu förstår vi allt och nu ska vi följa. Utan de började med att följa. Och sen fick de en större förståelse. Och nu ska vi återgå till dagens text som redan har läst en gång. Och jag tänker läsa den en gång till, för den är kort. För är det ändå inte så att det finns faktiskt skäl till att fråga om lärjungarna som beskrivs i den här texten inte var utomordentligt tröga? Alltså lite trögare än de flesta utav oss. De är nästan på nivå med Lina, va? Alltså Jesus talade klartext om sin död och uppståndelse. Vi läser från Lukas 18 igen, 31-33. Han samlade de 12 omkring sig och sa till dem: vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeten har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och de ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Ja, men hur svårt kan det vara att förstå vad det är han säger? Vad exakt är det de inte förstår? Alltså han talar ju inte på något sätt kryptiskt eller på något symboliskt sätt. Det gör han ju på andra ställen. På andra ställen säger han att exempel, riv ner det här templet så ska jag bygga upp det igen på 3 dagar. Och det är klart, det var inte så lätt att förstå kanske att han talar om sin egen kropp. Vilket förklaras i texten. Eller när några kommer och säger, vi vill se ett tecken. Så här, ni ska få Jona-tecknet. Så som Jona var i valfiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska också. Alltså det är inte heller så där givet att han talar om sin egen kropp och sin egen död uppståndelse. Alltså de måste ju ha hört vad han sa. Det var inte inlindat, det var inte kryptiskt. Men av en eller annan anledning så kunde de inte ta in det som det står. De kunde inte förstå. Och det här är någonting som Lukas verkligen poängterar. Han säger det 3 gånger i en enda vers. I Lukas 18:34. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem. Och de kunde inte förstå vad han sa. Han vill verkligen på något sätt måla ut dem som att de här fattade ingenting i klass med Lina. Om lärjungarna hade svårt att förstå vad Jesus sa, så har vi, tror jag, lika svårt att förstå varför de inte förstod. Hängde ni med? Alltså vi kan inte riktigt förstå varför de inte förstod. För det var ju klartext. Det var inte inlindat, det var inte kryptiskt, det var inte symboliskt. Och så ligger den här bönen till hands där lite nära. Tack gode Gud att jag inte är lika trög som lärjungarna. Jag har i alla fall förstått någonting av vem du är och vad du har gjort. Och nu är det så att den typen av jämförande bön, den är inte rekommenderad i Bibeln på något sätt. Men det måste ju ändå vara så att vi har ju förstått lite mer och lite bättre än dem där och då, eller hur? Och så är det ju. Alltså de förstod ingenting. Alltså om vi jämför oss där vi står här och nu med där de stod där och då och hörde detta, så har ju vi förstått lite mer. Vår förståelse och kunskap är lite större. Alltså vi ser ju hela Jesu liv i evangeliernas berättelser och vi vet vad som hände. Och vi kan ju läsa på något sätt det Jesus säger lite baklänges utifrån att vi vet vad som hände. Men frågan är alltså, även om vi har den informationen om vad som hände, betyder det att vi har förstått vad Jesus säger? När han säger, jag ska misshandlas, jag ska dödas och jag ska uppstå igen. Även om vi vet vad som hände, innebär det att vi har förstått. Alltså har vi tagit in vidden och bredden och höjden och längden av Jesu död och uppståndelse? Av Guds nåd och kärlek som uttrycks på det sättet. Det kanske är så att det är just i detta som det fullständigt obegripliga ligger. Jesu död och uppståndelse. Och om vi inte inser hur svårt det är att, om man säger, förstå korset. Då har vi nog inte riktigt förstått korset. Därför att det här är någonting så fullständigt annorlunda. Någonting så fullständigt nytt som aldrig tidigare har utspelat sig eller hänt. Så det är på något sätt i lärjungarnas tröghet som vi också kan ana Guds storhet. I att de inte förstår så kan vi ana att det här är någonting som övergår också vårt förstånd. Det är genom deras oförmåga att fatta som evangeliets storhet på något sätt uppenbaras också för oss. Och det här försöker Paulus uttrycka i sitt brev till församlingen i Korint. Och jag tänker att vi ska läsa det också för att fylla i det här. Vad det innebär att förstå. Att på något sätt ta in korset. Så här står det i 1 Korintierbrevet 2, 7-10. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, var inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden, till det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Alltså denna hemlighetsfulla vishet som han talar om, kommer vi åt, hur då? Genom att först förstå? Nej, genom att älska. Det som Gud har berättat åt dem som älskar honom. Att följa, att älska, kommer före förståelsen. Och det här utforskandet utav denna hemlighet som Gud har uppenbarat, det är ett ständigt pågående arbete i våra liv från den dagen vi fylls av den helige ande och tar emot tron. Alltså anden vill föra oss längre och djupare in i Guds hemlighetsfulla vishet. Alltså det är den typen av förståelse som Gud arbetar med i våra liv. Alltså det som inte kan liknas vid något annat som vi känner till. Det är den förståelsen, det är det som anden vill arbeta med i våra liv. Och Jesus, han beskriver den här processen i sitt avskedstal till sina lärjungar. Han är liksom inte färdig med dem efter 3 år. Han säger så här i Johannes 16. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. Det är en pågående process som Guds ande vill arbeta med i våra liv. Och nu står vi på tröskeln till det som kallas fastan. En förberedelsetid inför påsken. En period om man särskilt, på ett särskilt sätt borrar i och förbereder sig för firandet utav påsk. Jesu död och uppståndelse. Och vi gör det för att bättre förstå, för att bli mer uppfyllda utav världshistoriens märkligaste händelse, Jesu död och uppståndelse. Det som lärjungarna där och då inte förstod någonting av, och som vi kanske bara har anat lite av. Så välkommen med de här kommande söndagarna fram till påsk. Välkommen med att gå in i fastan. Vare sig du anser att du har ganska bra koll, att du har förstått, eller att du känner att jag har verkligen inte förstått, jag vill ha mer koll. Alltså oavsett var vi står så kan vi alltid borra djupare i Guds bottenlösa kärlek och nåd. Eller kanske tvärtom, låta Gud få borra ner sin kärlek och sin nåd i våra hjärtan. Djupare och djupare. För hans nåd och kärlek, den är just bottenlös. Den tar aldrig slut. Det finns alltid mer att förstå, upptäcka, uppleva. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att vi får ställa oss jämte lärjungarna. Och vi får med deras ord stämma in och säga, Herre, vi har inte förstått. Vi har inte förmågan att helt ta in det märkliga, det underbara som du gjorde när du dog och uppstod. Herre, hjälp oss aldrig att slå oss till ro och tänka att vi har förstått. Och hjälp oss att aldrig avskräckas och tänka att jag förstår inget. Och undandra oss dig, Herre. Herre, oavsett var vi befinner oss, låt oss få ännu mer bli uppfyllda utav din ande som kan uppenbara din kärlek och din nåd för oss. Bara djupare i våra liv, Herre. Bara djupare i oss som församling. Så att vi kan få bli en plats som genomsyras och präglas just utav det som inget öra har hört och inget öga har sett. Det som är fullständigt annorlunda. Det som är du själv och det som är din nåd och din kärlek. Herre, det ber vi dig om. Amen.